Tack Herre för din oändliga nåd. Tack för att du är en god far som ger goda gåvor. Och att din nåd är ny varje dag. Tack för att vi får den här förmiddagen ta emot från dig. Det du har för oss, det du vill ge till oss. Jag ber att vi ska få ha öppna hjärtan på vad du vill säga, Gud. Vad du vill tala till vårt inre. Tack, Herre. Amen. Kul att se er alla. Jag heter Isak Rosenvinge och jobbar här i församlingen som ungdomsledare. Och innan jag går in i predikan så vill jag bara slå ett slag lite för de bönesamlingarna vi har i församlingen, det som Per nämnde. Bara uppmuntra er att vara med på dem. Jag har märkt för min egen del att de gångerna vi har haft när vi har haft böneveckor och har på Instagram bön mitt i 12:00 mitt på dagen hjälper mig oerhört mycket att få bara stanna upp i mitt på dagen att för mig är det blir så lätt att dagen bara försvinner. Så jag vill bara skicka med alla tillfällen vi har i kyrkan, men också den mitt på dagen. Och för mig har det verkligen det är en hjälp, även om det nu bara är en gång i veckan, att kunna stanna upp. Och det kan vara härligt ibland att få hjälp i bön. Att inte, ibland kan det vara svårt, jobbigt att be själv. Och då kan det vara en väldig hjälp att få någon annan som leder en ny bön. Och då kan man bara få, det kan vara lättare att slappna av i det. Så jag vill bara skicka med det som en uppmuntran in. Jag tänkte, vi är ju i en predikoserie som vi kallar för en tid som denna. Och idag har jag tänkt dela någonting om kungligt prästerskap. Till att börja med så tänkte jag att vi ska tillbaka till början, till när Gud skapar människan och människans ursprungliga syfte. Och jag ska läsa bara lite i första Moseboken, så har vi så nästan, man kan säga, två skapelseberättelser. Första Mosebok 1 och första Mosebok 2. Det är liksom, det beskrivs på lite olika sätt. Och i första Mosebok 1, när Gud skapar människan, så ger han ett uppdrag att uppfylla jorden, föröka er och lägg den under er. Och det här är ju då i Eden, som var en plats där. Och i första Mosebok 2 så läser vi, det kom upp här på skärmen. Första Mosebok 2:8 så står det att Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format. Och sen i vers 15 så läser vi att Herren tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. Lustgård, trädgård. På engelska brukade stå garden. Och det var människans syfte att odla och bevara den här, ta hand om. Och just orden odla och bevara tycker jag är väldigt spännande ord i Gamla testamentet, i ursprungstexten. De betyder att tjäna. Det kan också betyda tillbedjan. Att man gör det i tillbedjan till Gud. att bevara, ta hand om, vakta, se till det bästa för det här. Och de orden används också när i Gamla testamentet det beskrivs om präster och leviter, det arbete de gör runt och i templet. Och just trädgården då, som blev människan satt där för att råda och regera tillsammans med Gud i nära relation med Gud. En plats fylld av liv, liv i överflöd, en plats med Guds välsignelse. Och där har vi människans syfte, att råda, regera med Gud, att ta hand om jorden, uppfylla jorden och leva i nära relation med Gud. Men när vi läser vidare så läser vi att människan blir lurad, blir vilseledd, går sin egen väg, väljer bort Gud. Och då går miste om det här. Och i Gamla testamentet så läser vi om det som söndagsskolan pratar om idag, uttåget ur Egypten. När det efter uttåget ur Egypten, när Israels folk har blivit befriade från slaveriet, så kan vi läsa om när de vandrar i öknen, så finns det någonting som de bär runt på, ett tält, ett tabernakel som det heter. Och det tältet är boning för Gud, för hans närvaro. Det är den platsen där människan får möta Gud. Det är där himlen möter jorden, kan vi säga. Och det här tabernaklet är, ja, det bar de med sig där de vandrade. Och det var präster som höll gudstjänst där. Präster på den tiden var de som levde i nära relation med Gud. De representerade Gud för folket, folket för Gud. Och man kan läsa på flera ställen i Gamla testamentet hur just de här prästerna då har som jag sa en nära relation, har liksom pratar med Gud. Och det på ett sätt lite lik det som syftet är när människan skapas, att leva i den nära relationen med Gud. Och som sagt, som jag sa innan, att odla och bevara är samma ord som beskrivs för den tjänsten som prästerna gör i tabernaklet, och senare då när templet byggs, som blir när Israel får sitt land, och senare så byggs tempel istället för det här tabernaklet då, där den här mötesplatsen mellan himmel och jord. Och jag tänker att vi ska gå framåt lite i Gamla testamentet då. Så nämnde jag präster, och sen finns det också en mängd kungar i Gamla testamentet. Det finns en mängd profeter, och just präster, kungar och profeter i Gamla testamentet är någon form av det blir någon form av bild för Gud, det tillsammans, där prästerna är de som håller gudstjänst, har en nära relation med Gud, representerar Gud för folket, folket för Gud. Där kungarna får representera Guds regerande på jorden, och där profeter får vara Guds röst till människor, där profeterna får liksom säga Guds tanke, syfte, mening, vad Gud vill. Alla de här på något sätt liksom försöker måla bilden av Gud i Gamla testamentet. Men som vi kan läsa så är ju flera av de här personerna som då är kungar, präster, profeter på vissa plan i deras liv långt ifrån bra representanter för Gud. Vi läser hur kungar faller, går sin egen väg och så vidare. Det är människor, så någonstans så håller ju inte den här bilden för att helt representera Gud. Och därav så ser vi ju massa löften i Gamla testamentet om en messias, om en kommande kung, en ny kung som ska ställa allt till rätta, om en ny överste präst, om en profet. Det kan vi läsa massa profetior om. Och det som är fascinerande med just präster i Gamla testamentet, det är, vi kan ta nästa bild, så ska jag läsa från Andra Mosebok 19. Det här är precis innan Israels folk får de 10 budorden. Då säger Gud så här. Då ropade Herren till honom uppifrån berget. Så ska du säga till Jakobs hus. Så ska du förkunna för Israels barn. Ni har själva sett vad jag har gjort med egyptierna och hur jag har burit er på örnvingar och fört er till mig. Om ni nu hör min röst och håller mitt förbund, ska ni av alla folk vara min dyrbara egendom, för hela jorden är min. Ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Detta är vad du ska tala till Israels barn. Så här, det här säger Gud till Mose, som då ska säga det här till folket. Gud vill här ha ett helt folk av prästerskap. Han vill, vi kan läsa, vi ser att Gud vill ha det med alla. Och några verser senare så svarar folket: allt som Herren har sagt vill vi göra. Så här ser vi någonting på Guds hjärta, att han vill mer än bara prata med en person som pratar med folket. Han vill någonting mer här. Men efter budorden, Mose får ta emot de här stentavlorna. Det är en väldigt stor, mäktig, kan vi läsa om, händelse. Det är liksom, det bullrar, det är liksom någonting väldigt stort som sker, och folket blir rädda. Kanske inte jättekonstigt på ett sätt, absolut inte. Men då blir de rädda. Och efter det så säger folket: tala du till oss. Folket säger till Mose: tala du till oss, så ska vi höra. Men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi dö, säger folket. Och Mose försöker liksom vara inte rädda. Men då har folket ändrat sig. De vill inte det här på grund av rädsla för Gud. Men folket då, ja, de blir rädda. Och likaså ännu senare in i Gamla testamentet så kan vi läsa lite liknande om när det gäller kungar också. I Första Samuels bok 8 så kan vi läsa att folket vill ha, de vill ha en mänsklig kung. Israels folk. De säger till Samuel att vi vill ha en kung som alla andra länder, som alla andra folk. Så de vill på något sätt bli som alla andra. Och så säger Gud det här till Samuel då: det är inte dig de har förkastat, utan det är mig. Han säger att Gud säger att det är liksom folket har förkastat mig som kung. Och så ger Gud, han tillåter folket att, men ni kan få en kung, men då kommer det bli på det här sättet. Om ni inte vill att jag ska vara er kung här på jorden. Och så blir det så, likadant där så ser vi någonstans Guds hjärta. Han vill egentligen inte att de ska ha en kung, för han vet vad det kommer leda till. Men han tillåter det. Men sen då har vi flera löften om en ny kung, om en ny överste präst, någon som kommer ställa allt det här till rätta. Och då har vi i Johannesevangeliet 1, första kapitlet i Johannes och första versen, så läser vi om Jesus, så att säga. Och jag tänkte bara läsa här, jag tror det kommer upp på skärmen också. Johannes 1:1. Och det här handlar ju då om Jesus. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Och sen ner till vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från fadern. Och han var full av nåd och sanning. Här läser vi om Jesus. Att Jesus är Guds ord. Han är ordet. Han var med från början. Att ordet var Gud. Och då ordet blev kött och bodde bland oss. Jesus, Guds ord, tog mänsklig gestalt och tog sin boning bland oss. Och just det ordet, bodde bland och tog sin boning. Det är samma ord som det översätts som ta sin boning, tälta. Det är samma ord, fast det här är skrivet på grekiska då, men det är samma ord som beskriver tabernakel. Och där förstår vi någonstans att Jesus är det nya tabernaklet. Han är den nya mötesplatsen mellan himmel och jord. Han är Guds ord. Och det kan vi också läsa bara i kapitlet efter Johannes 2. För det här är efter att Jesus ser templet och blir arg på att det inte används som det ska. Det är massa försäljning, det är liksom helt fel fokus i templet där. Och då blir Jesus arg. Och då i Johannes 2:18 står det så här. Då reagerade judarna och frågade honom: vad kan du visa oss för tecken eftersom du gör så här? Jesus svarade: riv ner det här templet så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa: i 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på 3 dagar. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Här ser vi också att Jesus påstår sig vara det här templet. Tabernakel, tempel, mötesplatsen mellan himmel och jord. Och jag tror att det är att ha det i åtanke att det är Jesus som är det här templet. Och då, som han sa då, att riv ner det här så kommer jag bygga upp det på 3 dagar igen. Det är ju påskens budskap och den insikten om att Jesus är den personen. Jesus är det templet, är oerhört viktigt för oss idag. Han är, som vi läser i evangelierna, han påstår sig vara kung. Han är kung på sättet han agerar, men inte som judarna hade bilden av, utan de hade bilden av att det skulle komma en messias som skulle rädda dem från romersk ockupation. Det var liksom en helt annan bild. Men Jesus kommer som en annan kung som kommer underifrån, som kommer betjänande. Som offrar sig, inte som kommer ovanifrån, utan som kommer ner på människans nivå. Kommer underifrån, lyfter upp, betjänar, offrar sig själv. Och vidare så ger, när Jesus har dött och uppstått och innan hans himmelsfärd, och vid andra tillfällen också, så ger han löfte om att den heliga ande ska komma. För att lärjungarna då vid pingst ska få kraft att bli Jesu vittnen. Och det sker, och sen kan vi också då läsa att lärjungarna tar emot den helige ande. Och helige ande utgjuts och finns för var och en som tar emot Jesus som herre och frälsare, får också ta emot den helige ande. Och i första Korinthierbrevet 6:19 så skriver Paulus här: eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige anden? Så där någonstans så har från att Jesus har tagit sin boning, han är tabernaklet, han är templet. Någonstans har det då med den helige ande så har vi fått, så har Jesu lärjungar fått bli tempel. Tempel för den helige ande. En mötesplats mellan himmel och jord. Och det är också för att vi som Guds folk är Kristi kropp. Och Kristi kropp, Jesus då, är templet. Och vi tillsammans, när vi tar emot den helige ande, är vi ett tempel för den helige ande. Och det templet då, som vi kan få vara för den helige ande, ger Petrus i första Petrusbrevet 2:9. Så ger han en, vad ska man säga, en återkoppling till vad vi läste i andra Mosebok. Och då skriver Petrus här: men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Och det då är samma önskan, samma liksom plan som i andra Mosebok, där vi läste att Gud sa att ni ska för mig vara ett rike av präster och ett heligt folk. Petrus kopplar samman det när liksom citerar det stället när han skriver det här brevet. Och då kan vi någonstans förstå att från Eden, från trädgården, människans syfte, när det liksom det inte fungerar, det fungerade inte, människan valde sin egen väg, men läser vi vidare om tabernakel, mötesplats mellan himmel och jord, templet, Jesus, det nya templet, vi som Kristi kropp som får vara tempel för den helige ande. Någonstans så får vi tillbaka syftet av, alltså det ursprungliga syftet för människan får vi tillbaka genom att vi får vara templet, vi får vara mötesplats mellan himmel och jord. Det är inte den här byggnaden som är mötesplatsen mellan himmel och jord, även om det är en fantastisk fantastisk lokal, utan det är vi som Guds församling, Guds folk. Och det tror jag är oerhört viktigt att vi förstår och inser att vi är det. Att vi är kallade att vara ett kungligt prästerskap. Vi är kallade det. Som Jesu lärjungar så är vi det. Men ibland så, och ibland så agerar vi inte det. Ibland så lever vi inte efter det. Men jag tror verkligen det. Jag tror att vi är kallade att råda och regera tillsammans med Gud. Att ta hand om världen. Och inte råda och regera som något. Det kan man, när man hör ordet råda och regera så kan, ja, men det kan vara. Man kanske tänker att det är, liksom, ja, men det är något uppifrån styrt. Man styr hårt. Det är liksom med järnhand. Men det är inte på det sättet. Utan det är som Jesus. Som han visade när han vandrade på jorden, att komma underifrån, att tjäna, att betjäna, att offra sig, att visa på vem Gud är. Det är att råda och regera så som Jesus gjorde det och som Jesus gör. Och jag tror att vi inte ska se ner på oss själva i detta. Att vi som Jesu lärjungar, som Guds folk, som ett kungligt prästerskap. Inte på grund av vår duktighet, våra bedrifter, det vi gör. Utan det är ju på grund av hans godhet, hans makt, hans nåd, hans kärlek som vi får ta del av detta. Att vi får vara Guds representanter här på jorden. Att vi får vara... att Gud har återinsatt... på grund av, med tanke på Jesus, återinsatt människan till sin ursprungliga roll. Och jag tror att Men jag är övertygad om att vi som Guds medarbetare, vi är inte medarbetare med liksom, det kan kännas så ibland, det kan vara slitigt, men jag är övertygad om att vi är inte medarbetare med liksom, med dålig lön liksom, utan vi är medarvingar till hans rike, till allt han har. Och det är någonting jag tror att när vi liksom någonstans inser det, där det inte bara får vara någonting vi liksom hör att, utan då kan vi få sträcka på oss, då kan vi få stå rakryggade, för att det är inte på grund av oss, men han har satt oss i den rollen att få ärva allt tillsammans med honom. Och det är fantastiskt. Och vi som jag tror att vi är bärare av Guds rike. När vi har tagit emot Jesus så är vi bärare av hans rike. Men jag tror inte bara att vi är bärare av, som att vi går runt och bär på det. Det gör vi. Men jag tror också att vi är frambärare av. Bärare kan bli en passiv grej. Att jag går runt och bär på det. Men vad gör jag med det? Utan vi är frambärare av. Vi får bära fram hans rike till människor i vår omgivning. Till de vi har i vår närhet. Till dina vänner, till arbetsplats, till skolan, till Värmdö, till Sverige, till hela världen. Och jag tror att att vi behöver inse, förstå, landa i det. Och det är ingenting som vi bara helt plötsligt bara gör i oss själva, utan jag tror att vi behöver ta emot för att kunna göra. Och någonstans så är det övermäktigt för oss alla, för att när man hör ordet kungligt och prästerskap, alltså det kan låta väldigt stort, och det är stort, det är för att det är så stort, och det kan upplevas övermäktigt. Men jag tror att Vi behöver stanna upp, vi behöver ta emot det, och ta emot det med den insikten att det är inte på grund av oss. Det är inte vi som, vi har inte gjort oss till ett kungligt prästerskap, utan det är Jesus som har gjort det. Och det kan vara så att du kanske sitter här och känner att det här känns hur stort som helst. Vad har det här med mig att göra? Liksom ett kungligt prästerskap, att vara bärare av Guds rike. Ja, det är stort. Men du kanske känner att jag orkar knappt med vardagen det jag gör. Men det kan också vara så att den tiden du är inne i just nu är en period av att mer ta emot, att bara få ta emot, att få vila, att få slappna av i Guds närhet, ta emot från honom. Du är inte kallad till att nå alla människor med evangeliet på en gång, utan det kan vara så att Gud har en människa. Du har en människa på ditt hjärta som Gud vill använda dig för. Och Jesus säger att det ni har gjort för den minsta av mina har ni också gjort för mig. Och vi har också ett löfte om att allt ska ställas till rätta en dag. Och det målas en bild i slutet av Bibeln om en stor och vacker och mäktig stad. Där bilden målas istället för en trädgård som en stad, men ändå en likbild som den första trädgården, fast en stad istället, när det beskrivs med massor av folk som får prisa Gud. Där inte solen behöver skina, för att Gud är ljuset. Och någonstans så tror jag att det löftet är ett löfte där vi inte ska sitta passiva och vänta, utan vi är kallade att vara med i detta. Vi är kallade att Men att sprida Guds rike, vi kallar det att vara de som ser till att tillsammans med Gud få se Guds rike bryta fram mer och mer och mer och mer. Jag tror inte att det kommer bli mindre och mindre, utan jag tror att det kommer bli mer och mer. Men det kan vara svårt ibland när man tittar ut över världen. Och kan kännas meningslöst. Så här, vad kan jag göra? Men jag tror som sagt att ingen kan göra allt, men vi alla kan göra lite. Och det är tillsammans med Gud så förstorar han det och så gör han det större. Och jag skulle vilja att vi tillsammans ber för detta, att vi tar en stund i bön och sen efter vi har bett tillsammans det, och vi kommer vi gå in i en stund av lovsång, bön och tillbedjan, och då finns det möjlighet att få komma fram här på förbön också, om du upplever att, eller om du känner att du vill ha, du behöver att någon, du vill att någon ska be för dig. Och jag tror att det kan vara så att du, jag menar, att du känner att allting känns övermäktigt. Det här, jag orkar inte det här, jag klarar inte det här. Allting känns så stort. Så tror jag att Gud vill komma med frid, med klarhet. Jag tror också att kanske någon som vill ha förbön för mod att vara frambärare av Guds rike, mod att vara en Jesu lärjunge, att få dela med sig av Guds kärlek till människor i din närhet. Det kan vara så att du behöver kraft och uppmuntran. Bara mer av Gud. Uppfyllas av mer av Gud. Jag tror att vi alla behöver det och någonstans vill det. Men du får jättegärna komma fram på förbön sen. Men om